Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Det är CSR-podd. Vi sänder live från Almedalen tillsammans med Aktuell Hållbarhet. Och den här kommer gå i 3 kanaler. Den kommer ligga som poddformat. Den finns här på vår fantastiska publik. Nu måste jag vända mig. Jag gillar vår publik. En applåd för er. Och den kommer att livestreamas. Så vi vet inte hur många som tittar på oss. Och vill man twittra om det man hör eller ser, så kan man göra det på Aktuell Hållbarhet eller CSR-podd.
Och vi som står bakom och hörs i CSR-podden, det är Åsa Stenborg som nyss pratade, och jag heter Torbjörn Olofsson. Och igår så gjorde vi ett historiskt genombrott. Vi gjorde vårt första podd live för publik. Och idag så gör vi en ny historisk sak. Vi har 2 gäster, och aldrig hänt förut. Vi har alltid bara en gäst.
Jag tycker vi ska gärna applåd för våra
gäster. Ja, det är fantastiskt. Applåd för dem.
För att de är 2 också.
Vi skulle fått en person på besök från Fryshuset, men vi fick faktiskt 2. Och det är Anja Frey som är chef för Fryshuset i Stockholm. Och det är Fatima Osad som är verksamhetsledare och finansieringsansvarig på Fryshuset. Och ansvarig för Upcoming Street Smart Global University. Fick jag det rätt?
Ja,
nästan.
Upcoming.
Okej. Välkomna.
Tack. Vi börjar alla våra frågor. Och det här är ett samtal i lugn. Vi behöver faktiskt inte stressa. Vi kommer aldrig ha så lång tid på en Almedalsseminarium som vi har här med oss. Det är ett löfte. Vad är det bästa och det sämsta med Almedalen? Jag börjar med dig, Fatima.
Oj. Det bästa är de personliga mötena. Att man träffar människor som man i vanliga fall inte skulle träffa. Och att man får till trevliga, nyfikna möten. Det sämsta är att man inte hinner med allt. Man hinner inte gå på allt man vill. Ja, det är väl det.
Frustration, jag vill vara på alla ställen samtidigt.
Jag vill vara överallt.
Ja. Vad säger du, Vanja? Bäst och sämst med Almedalen?
Bäst med Almedalen... Ja, men jag tyckte Fatima sa det så himla bra.
Ska ni tycka samma hela podden nu? Så vi har liksom en gäst, men de kommer tycka samma sak.
Ja, men var inte det bra då?
Jo, absolut.
Nej, men absolut. Men jag tror också att, att människors inställning som är här i Almedalen är i sig öppen och nyfiken. Och att det blir de här spontana mötena. Det behöver inte bli de inbokade mötena, utan det finns faktiskt en möjlighet att haffa människor på stan eller längs gränderna här, och att det är okej. Och jag gillar det där spontaniteten, och att det blir någonstans en närhet kanske till det som man upplever är väldigt långt ifrån eller i andra positioner i samhället som inte blir tillgängligt. Så att här skapas en tillgänglighet på ett annat sätt.
Vad är det sämsta då? Finns det någon baksida på myntet av det här?
Det är ju att vi pratar om frågor som är relevanta för unga utan att se unga i våra paneler, förutom då Fryshuset och Tidliga och andra organisationer som faktiskt värnar just om att lyfta ungas röster och också inkludera dem i panelerna. Och det skulle jag vilja se mycket mer utav, för jag tror också att det är då som vi får de rätta svaren för att kunna jobba mot de utmaningar som vi ser i samhället. Så att det är egentligen inte det sämsta, utan det är bara en möjlig utmaning och en utveckling som jag tror är en möjlighet.
Komplement.
Många fler att tänka så.
Fatima, jag tänkte bara fråga, du arbetar med något som heter Street Smart Kompetens. Mm. Vad är det för någonting? Du återkommer ofta till det.
Ja, det är, kan man säga, kunskap erövrad i handling. Man har inte gått den traditionella vägen, utan det är kompetens som man har tillförskanskat sig genom erfarenheter. Många som har den kompetensen, skulle jag vilja säga, är entreprenörer, driftiga personer som lär sig på ett helt annat sätt. Så att street smart kompetens är en informell kompetens, kan man säga.
Okej, okay, så det innebär att man blir mer street smart ju äldre man blir då? Eller?
Nej, utan jag tror så här att
street smart... Dalar det efter ett tag?
Nej, det gör det inte. Utan street smart kompetens är en kompetens som man kanske har fått med sig i ett ganska tidigt stadie. Vi ser den här kompetensen bland många barn och unga vi möter. Barn och unga som kanske har varit utsatta för ja, en social utsatthet eller svårigheter har lärt sig olika sätt att möta problem och utmaningar. Man tänker utanför boxen, man löser sin situation och bär med sig det här i väldigt tidig ålder. Jag tror inte att vem som helst blir street smart. Jag tror att street smart kompetens har ingenting med etnicitet och så vidare att göra, utan det handlar om de utmaningar man haft i livet redan som barnsben, och så har man lärt sig att lösa problemen och sen har man lärt sig att ta för sig och sen har man lärt sig att inte ge upp och så vidare. Så att det här, den här kompetensen finns överallt i vårt samhälle, men det är en kompetens man inte pratar så mycket om. Så att du hittar framgångsrika vd:ar på olika företag som har den här kompetensen. Du hittar människor i unga människor i förorterna som har den här kompetensen.
Men det står inte på deras CV?
Det syns inte. Den här kompetensen syns inte. Men vi nuddar den genom att prata om driftiga entreprenörer och så vidare. Och så vidare. Vi touchar den. Men den kommer inte fram i rekryteringsprocesser. Och den syns inte på ett CV. Så.
Någonstans från utsatthet. Fryshuset syftar är att jobba med unga, och det gör ni på en massa olika sätt. Skolor och kulturverksamhet, Lugna gatan, Elektra och en förskräcklig massa mer. Och ni har inte verksamhet bara i Stockholm, utan det finns i Skärholmen, Husby, Göteborg, Malmö, Kalmar, Danmark. Och sen kommer du säga, så missar du de här orterna också. Och ni har ett nätverk i hela Sverige. Och det svåra med att presentera Fryshuset är att det liksom finns så himla mycket av allting. Mm. Så istället för att ta på helheten, så skulle jag anja, om du skulle hitta en verksamhet som du liksom skulle berätta lite mer om, som du verkligen känner för just nu, antingen någon du är väldigt ansvarig för eller någon som du säger, här känns supercoolt just nu, vilken i den där lådan av saker skulle du välja?
Backa systerskapet.
Berätta, vad är det?
Först, innan jag berättar, så...
Får du rätta mig? Ja, men så brukar
jag inte rätta ett tung. Utan jag tänker att genomsyrat av precis allt det du beskrev så himla bra, så är det ju att vi försöker i alla de olika verksamhetsområdena skapa förutsättningar för unga människor att hitta den där inneboende kraften som vi är övertygade om finns där. Men det är inte alltid så himla lätt, beroende på vilka omständigheter och sammanhang som unga befinner sig i och har vuxit upp inom. Så det är genomgående att vi försöker skapa förutsättningar för unga att genom sina passioner, och de kan vara lärande, skate, att förändra världen, vad det nu än må vara för någonting. Och genom det så är det deras uppdrag sen att förändra världen och göra den till en bättre plats för oss alla.
Ja.
Så att det är genomgående.
Fundamentet.
Ja, men lite
ja,
så.
Jag vill höra om Backa. Och, jag blev så nyfiken.
Ja, jag ska höra om Backa. Backa systerskapet är... egentligen inte en verksamhet, utan det är mer av en rörelse som syftar till att stärka, peppa, engagera unga tjejer och de som identifierar sig som tjejer till att ta plats, att våga. Och när man som ung tjej inte kanske riktigt tror på sig själv, så ska det finnas ett systerskap som gör det, så att man vågar ta det där steget, vågar utmana sig själv och också känna att man kan falla mjukt, man kan bli upplyft. Och man blir backad.
Och hur engagerar sig, om jag nu blev, tyckte det här var en fantastisk, det var, det är en fantastisk idé, kan jag engagera mig?
Absolut.
Och hur då?
Vi tror ju också att det finns en, att vi vill se det lite som en vardagsfilosofi, att backa. Mm. Och det kan du göra, bara som den människa du är, i din vardag, i kanske de sociala sammanhangen som du verkar i, kanske om du spelar basket i ditt basketlag, vad det nu än må vara för någonting. Och då handlar det om att stå upp för dig själv och stå upp för andra. Det handlar om civilkurage och en mängd olika delar i det. Men för att specifikt kunna engagera sig så utbildar vi tjejer som vill vara en del till backare. Och syftet med det är, nu har vi utbildat 15 stycken i Stockholm och 15 stycken i Göteborg, och vi är liksom i rörelse. Och syftet där, det är att det är de som ska ta den här rörelsen vidare. Mm. Det är de unga som ska beskriva utifrån vad de drömmer om, utifrån vad de har för passioner, vad de vill göra för att skapa förutsättningar för sig själva och sina medsystrar. Och det kan vara allt från en festival till en spoken word open mic till en 3-mot-3-turnering. Alltså, det vet vi inte.
Vi vet inte vart det kommer.
En mer intressant fråga är, kan jag engagera mig?
Nej, du får inte engagera.
Nej, jag får
inte.
Jo, du kan backa. Du kan både backa, men du kan också backa genom att lyfta, backa, stötta och peppa och skapa förutsättningar. Vi behöver alla backa, men vi har ett särskilt fokus på just att lyfta och stärka tjejer.
Klokt, roligt, höra. Jag gillar person och glädje. Jag tror jag backar faktiskt. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Vad gör du liksom på en vanlig arbetsdag? Finns det en vanlig arbetsdag? Och nej, ungefär vad gör du?
Ungefär vad gör jag? Nej, det finns ovanliga dagar. Eller varje dag är nästan ovanlig, höll jag på att säga. Därför att den innehåller sån enorm mångfald av möten, sammanhang, samtal, människor, möjligheter. Så det är nästan svårt att beskriva.
Men om jag fantiserar så här, jag vill ha en sån här tidskurva, så här, gå upp på morgonen, kommer, du jobbar oftast på Fryshuset i Stockholm.
Ja,
du är oftast där du är liksom rent fysiskt. Och sen har du något rum eller bord.
Nej, vi har ju det här flexibla arbetsplatser. Så att jag sitter lite överallt. Antingen så sitter jag kanske faktiskt där vi har en massa kontorsplatser. Så kanske jag ibland sätter mig i något rum beroende på om jag måste ringa något samtal och främst då för att inte störa andra. Eller så sitter jag ner i vårt fik. Eller så går jag ner till skaten för jag behöver lyssna in deras spännande berättelser till exempel. Och då har jag ett samtal med dem eller ett möte där. Eller så har vi Stockholm ledningsgrupp och då sitter vi gemensamt i ett rum. Och så rör vi oss här.
Och du är ledare eller chef över väldigt många på Fryshuset.
Ja, men Fryshuset Stockholm är vi ungefär 400-ish anställda.
Och du är ish chef till alla dem.
Ja, men jag är ju precis övergripande ansvarig för Fryshuset i Stockholm. Men sen har vi 4 stycken verksamhetsområden som sträcker sig från skola, utbildning och lärande. Och det går ända från grundskola till yrkeshögskola. Och däremellan ett gymnasium och folkhögskola. Till de passionerade intressen som är basket. Det som Fryshuset startade med. Basket och skate och musik. Den här kulturdelen. Och sen så jobbar vi med de sociala verksamheterna. Och sen jobbar vi med arbete och entreprenörskap. Det som Fatima också jobbar inom med up and coming. Och att skapa liksom förutsättningar för unga att både matchas med näringslivet. Men också att få reda på sin kompetens. Men framförallt att näringslivet ska förstå vilken kompetens de annars går miste om.
Fatima, kan inte du berätta lite mer om det här up and coming? Vi har ju redan varit inne på det. Och vad jag förstår så är det en rekryteringsfirma. Den rekryterar chefer. Och man tillför det här med street smart kompetens bland annat. Det var en jättedålig beskrivning.
Nej,
det var inte på det som lär.
Fick du den där Fatima-blicken, den är omtalad.
Ja.
Och ja, du har rätt. Det började som en rekryteringstjänst där vi erbjöd den här kompetensen. Därför att det var tillsammans med en kollega till mig, Ahmed Abdirahim, som vi startade up and coming. Vi såg den här kompetensen hos väldigt, väldigt många som Fryshuset möter och som kommer till oss och som vi känner. Vi har ju ett enormt socialt nätverk. ut över hela landet skulle jag vilja påstå. Där vi ser människor med ett driv. Men alla drömmer inte om att bli entreprenörer, utan snarare intraprenörer, alltså människor som får komma in i företag och utvecklas och göra karriär. Och alla drömmer inte heller om att bli Zlatan och lyckas inom idrotten, utan man vill lyckas i områden som man själv är intresserad av. Så att vi erbjöd företag en rekryteringstjänst där man headhuntar streetsmarta ledare till vissa positioner. Och träffade ungefär 50 företag över ett år, och alla var lyriska och ville ha tillgång till kompetensen. Men när det kom till sista slutskedet i rekryteringsprocesserna så valde man bort våran kandidat. Och det, efter att ha fått väldigt ärlig feedback, vi ringde runt till några vd:ar och frågade vad var det som hände, vart brast det någonstans. Och då fick vi återkopplat till oss att så här sa fyra vd:ar: jag gick på det säkra kortet, jag är ledsen. Okej,
man ville men man vågade inte.
Vad är det säkra kortet? Ja, akademisk kompetens. Mm. Trots att vi har haft framgångsrika personer som har nått enorm framgång, så vågade man inte. Så då vände vi på det här konceptet och startade ett mentorsprogram. Tänkte så här, okej, vi kan inte slå in dörrar här. Det är inte så många som är modiga, skulle jag vilja påstå. Utan vi får erbjuda det här i mjukare form. Så att vi erbjuder ett mentorsprogram där streetsmarta ledare blir mentorer åt vd:ar på börsnoterade företag. Och idag har vi ett pågående program med 8 vd:ar och 8 streetsmarta mentorer som pågår över ett år då, där man får ta del av den streetsmarta kompetensen. Så, ungefär.
Hur går det? Går det bra? Ja. Har de tagit åt sig det streetsmarta?
Ja, jättemånga har faktiskt, vi har fått jättemycket återkoppling. Det blev en större succé än vad vi hade förväntat oss. Så man, i det här programmet så har man vissa nedslag tillsammans med sin mentor och adept, men också gemensamt. Men nu visar det sig att många av de här paren har funnit varandra, så de ringer varandra konstant och rådfrågar och bollar tankar och idéer. Och det som är spännande i det här, det är just de här mötena jag nämnde, att en person som lever i en helt annan värld möter en annan person som lever i en helt annan värld, och så möts man och diskuterar problem och sin syn på saken eller utmaningar. Så ja, det har slagit väldigt väl ut än så länge. Men vi är inte klara, vi har kommit halvvägs.
Det finns ingen vd som har sagt det här är så intressant så jag vill att mina underchefer också
jo,
gör det här.
Men
för vd kan ju sitta där på sin istopp liksom, och tycka, och det är inte alltid det ripplar. Liksom, sådär.
Nej, det är väldigt många som har sagt så. Men vi har varit väldigt restriktiva. Vi vill först jobba på den nivån, för vi tror att man måste ha med sig hela ledningen på en sån här grej innan det kan implementeras i en organisation.
Där skulle vi kunna debattera.
Men det ska vi inte göra. Vi ska korta av lite, för jag tänkte fråga dig samma sak jag frågade Anja. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig då?
Ja, den kan vara väldigt intressant. Det är lite som Anja beskriver det, men
ingen dag ser ut som den andra.
Nej, inte riktigt. För att man har en roll på Fryshuset. Jag jobbar mycket med up and coming, men jag gör mycket annat också. Man har en roll, men man är delaktig i helt andra saker också. Så mina dagar kan vara, eller jag brukar börja mina dagar med en kaffe och en bulle eller morotskaka, standard. Och ja, jag har gjort det i 20 år, och ja, jag vet att det inte är nyttigt.
Men du ser väldigt frisk ut.
Gjorde du det idag också?
Idag åt jag en sån här bakelse. Alltså,
inte morotskaka utan
bakelse. Men det ser väldigt nyttigt ut, så du kanske bevisar
att det funkar. Jag är inte tungnyttig. Ja. Nej, det är mentalt. Det. Ja. Jag tänker så här, det här är bra för min själ, då är det bra för min kropp. Punkt. Så, inga mer diskussioner. Nej, men så, jag börjar dagen så, på Fryshuset. Och sen brukar det vara kolla mejlen snabbt som attan. Och sen är det oftast antingen möten med något företag eller en streetsmart potentiell ledare och mentor. Samtal med kollegor. Ja, men man sitter i mycket möten och man jagar efter mycket samarbeten, skulle jag vilja säga. Att jag idag jagar mycket samarbeten. Det här är första gången under alla mina år på Fryshuset som jag jobbar, som jag inte jobbar med barn och unga i utsatthet. Jag jobbar på en annan nivå just nu. Så det känns konstigt, men också spännande.
Innan, jag måste bara säga, jag fick lite hjärnsläpp där om en dag. Bara så här,
du vill komplettera din arbetsdag.
Jag vill komplettera bara liksom att det är en spännande plats att jobba på. Mm. Därför att det är en sak liksom att vara inom rollen och inom ramen för ens arbete. Men som nu förra veckan till exempel. Så kaffe på morgonen och startar igång dagen och dadadam, har något möte och så. Och sen så får jag ett mejl. Och så står det så här: hej, jag heter lalala. Har du Silvana Imam repade klubben idag? Har du koden till wifi? Alltså Silvana Imam är typ det coolaste som jag kan tänka mig. Och då tänkte jag bara, nej men det här är ju...
Det är för bra för att missa.
Ja, exakt. Så då gick jag ner till klubben och frågade tillsammans med Anneli, en kollega, om jag fick komma in och ge henne en present. Och då gav jag henne en Backa systerskapet tröja och frågade om hon var med och backade. Senare på, vilket hon var. Senare på eftermiddagen så hade vi ett bokat möte med Carolina Klyft. Och pratar om hur vi ska tillgängliggöra idrott och kultur för att främja barn och ungas hälsa i våra utsatta områden. Och det var liksom så här, det var den eftermiddagen.
Det var en vanlig dag.
Ja, och så nästa dag så är det något nytt spännande som händer. Än en bra dag.
Ja.
Det låter som en spännande dag.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Rubriken för det här seminariet är ju slå dem inte på käften utan slå dem med häpnad istället. Och det är ett citat från Anders Karlberg som är grundaren av Fryshuset. Och Fryshuset var ju under sina första år väldigt mycket likhetstecken med Anders Karlberg. Mm. Hur lever arvet efter honom idag?
Jag tror att vi var väldigt många som, när Anders gick bort, dels så var det liksom den där, både en känsla och tankar kring hur blir det nu?
Ja, 2013.
Ja, vad händer nu och vad innebär det här på riktigt? Men jag tror också att det var då som vi som organisation och många som har jobbat länge också bestämde, och egentligen inte sådär kollektivt bestämde, men att nu är vi tillräckligt många för att faktiskt axla det här ansvaret gemensamt. Och att ta det ansvaret som då hade legat väldigt mycket hos Anders, som var den som egentligen missionerade runt i hela Sverige och pratade för ungas räkning. Att där skedde det också kanske ytterligare en riktning. Det var att se till att unga är med i våra processer och också blir
sina egna röster och att det inte bara var liksom vi vuxna som skulle föra deras talan. Mycket hade ju liksom Anders gjort det så himla fantastiskt under så många år. Så det tror jag blev någon sån här att nej, men nu får vi ta det här vidare. Och då har ju vårt arbete med vår värdegrund varit enormt viktigt. Och den är ju vår kompass. Och jag tror också att så här, väljer man att arbeta på Fryshuset så är det också för att man känner att den där, att värderingarna på Fryshuset stämmer så väl överens med de egna värderingarna. Att det handlar inte om att göra avkall på någonting eller att förvränga sig själv, utan det sitter både i väggarna men framförallt så sitter det i människorna. Så att jag tror att nu så är vi så många som kan leda Fryshuset tillsammans utifrån att vi också har en sån stark värdegrund som också hjälper oss i vårt arbete.
Så en röst tystnade med tusen föddes liksom.
Ja, men
samma slag. Det var ju det han ville.
Och,
så
och han, den tystnade ju inte.
Nej, utan exakt. Den
blev fler och förstärktes på ett sätt som också gör att unga kan känna att de också är rösten för Fryshuset idag. Och det är ju så himla viktigt.
Men när du säger vi lever vår värdegrund. Det är många som säger det. Och så är det tre kodord eller som har fem stolpar. Men liksom hur gör, alltså rent handgripligt. Så här, vi läser den på varje ledningsgruppsmöte som en start. Eller hur gör man det?
Jag skulle bara, innan vi går in på det. Slår de inte på käften, slår de med häpnad. Det är en revansch anda i det. I de meningarna. Och om jag går tillbaka till hur man får det här att leva vidare och hur tar man över en stafettpinne utav en legend, skulle jag vilja påstå. Och att han är en legend är ju så här. Anders mötte människor precis där de var och där de stod i livet. Och det var hans styrka. Och han trodde på människor och gav människor en chans. Så att det finns människor i alla samhällsskikt, skulle jag vilja påstå, överallt, som har korsat Anders och som Anders har stöttat och trott på. Mm. Och det här är ju en styrka som vi bär med oss. Jag brukar säga att vi är några som uppfostrade i hans anda, och han var stenhård. Det var ingen lek, men vi vet vad liksom essensen utav hela hans attityd och inställning är fortfarande att tro på människan. Det är liksom grunden. Det är grunden till våran värdegrund. Det är grunden till allt. Så att vi är många som känner ett stort ansvar. Och det skulle vilja liksom bara för att måla upp det här. Då är det människor som står långt utanför samhället. Människor som sitter i fängelser. Människor som har varit liksom i en enorm social utsatthet, bär på en känsla av Anders. Och människor som kanske är på andra sidan i samhället, alltså människor som på olika sätt har varit aktiva förlåt, min förkylning sitter i, som har varit aktiva politiskt eller inom näringslivet och så vidare, har också mött Anders och mött den här känslan av en människa som tror på. Och vi är väldigt många som jobbar vidare i den andan. Sen är det ju såklart tomt efter en legend. Och det kommer alltid vara tomt.
Varför finns det risk att man konserverar en legend? Att man konserverar hans uppfattningar, att man inte utvecklas vidare utan man håller fast vid spåren.
Jag tycker vi har varit bra på att utvecklas vidare för att samhället utvecklas och utmaningarna utvecklas. Och det har ju varit våran styrka.
Absolut.
Att inte konserveras utan att hela tiden följa med och ligga i framkant.
Jag hakar på den. Du kommer kunna haka på den med mig. När man läser om er så är det så tydligt att det är mycket och det är olika verksamheter och det verkar liksom bubbla upp. Och det finns en kultur av att vi testar liksom. Och det testar, och sen så om vi misslyckas så är det inte så farligt. Stämmer det intrycket som jag
absolut
har? Att det är så det är. Vi kör bara så ser vi vad som händer.
Ja, och det gör vi ju utifrån vad unga uttrycker. Mm. Både vad vi ser hur utmaningarna i samhället ser ut, men också hur de påverkar unga. Och utifrån det så,
så gör vi det. Mm. Och vi gör innan vi egentligen har varken finansiering eller...
Det är vår styrka.
Ja, men lite så. Att vi kavlar upp armarna och gör.
Mm. Men hur upprätthåller man en sån kultur av att det är okej att misslyckas? Att det är inte så farligt?
Det är en del i vår värdegrund. Mm. Det är att vi testar, vi korrigerar längs vägen. Och det är precis som Fatima beskriver också, den där tron på människor. Det innebär att vi måste stå kvar. Mm. Och då måste vi hitta förutsättningarna för att kunna göra det. Och jag tror att den övertygelse som vi har är så stark att vi heller inte gör avkall på det. Och det gör att vi egentligen, jag skulle nästan säga att vi nog aldrig egentligen har lagt ner en verksamhet.
Som är fast tro liksom på att vi, det här är en viktig sak och vi gör rätt saker. Så.
Och jag tror att det är för att det kommer från unga själva. Det är inte vuxna som hittar på det som vi tror är vad unga behöver.
För samtidigt får ni också kritik. Det är precis där det uppstår en kulturkrock. Vi gillar att prata om misslyckanden, så därför måste vi grotta lite i det. Vi tror att vi måste misslyckas mer. Men det finns liksom en kultur i Sverige av att ni är finansierade av externa givare. Då ska man lova, leverera A, B, C. Gör du inte det, har du gjort något fel. Och när det blir fel, Expressen lyfter rubriker om Lugna gatan har ställt som är kriminell. Det är ju utifrån kulturen gör allting rätt. Det får aldrig bli fel. Hur klarar man den kulturkrocken? För det har ju blåst hårt om Fryshuset ibland också.
Absolut.
Och hur fixar man det liksom, egentligen i hela finansieringsspåret och anseendespåret?
Ja, men vi gör ju ett enormt arbete när det blåser. Men vi, det är alla våra både givare, finansiärer, våra partners vet ju vilken verksamhet det är de väljer att vara en del utav. Det är ju vår metod att jobba i de tuffaste, mest utsatta områdena med samhällsutmaningar som är så pass... Ja, men de kan nästan liksom så här slita, du kan skapa en enorm polarisering kring många av de frågorna. Men det är ju ingenting som kommer som en överraskning för de som jobbar. Utan man väljer ju att jobba med Fryshuset för att vi också står för att stå kvar när det blåser riktigt hårt. Och det är det som de unga och de som vi jobbar med vet om. Och det skapar också en trovärdighet som organisation. Både gentemot de unga men också gentemot uppdragsgivare.
Mm. Hur fel får det bli? Finns det ett läge där det har blivit så fel som man säger det är inte lärande längre, nu har det gått fel bara? Du sa innan att ni har egentligen inte lagt ner någon verksamhet.
Nej, alltså det kan ju bli fel såklart vad det gäller att människor begår alltså handlingar som inte är i linje med vår värdegrund. Och det är ju liksom, så kan det ju ske i vilket företag som helst, så det skiljer sig inte heller på något sätt. Och då kan man antingen säga så här, ja det blev fel. Och då har man olika konsekvenser utifrån vad det är som har blivit fel. Och då agerar vi på det. Men när det gäller verksamheter så, nej det har vi nog inte gjort. Utan sen så kan ju verksamheter liksom gå samman eller hitta och bli innovativa lösningar på någonting annat som det kanske inte var tänkt från början. Men vi har ju ingen sån här måttstock kring hit men inte längre, utan snarare, det är väl klart att begås det handlingar som är kriminella eller inte rimmar med våran värdegrund, så är det ju för oss liksom att agera på det, men det är inget konstigt heller.
Men jag skulle vilja göra ett inlägg. Det är sällan media lyfter allt det braiga vi gör.
Aldrig.
Och det är i den här branschen så får man sällan den. Alltså jag har jobbat med det här i 23 år. Det är sällan du får en klapp på axeln.
Nu får jättemycket klappar av oss.
Nej, men alltså vi är så vana vid att vi... Och varför? Därför att vi har jobbat med de oförsvarbara. Vi har jobbat med dem som ingen vill ha med att göra. När jag klev in på Fryshuset, jag var 23 år gammal. När jag klev in på Fryshuset så jobbar man med skinnskallar. Jag uppväxte i Rinkeby. Jag kunde inte möta skinnskallar. Men på Fryshuset kunde jag det. Mm. Så Anders var känd för att jobba med de som ingen vill ha med att göra. De som alla vänder ryggen, de som alla förkastar. Och vi har fortsatt i den anden. Mm. Och jag tycker så här. Jag är beredd på att göra hur mycket fel som helst. Så länge jag gör något för att förbättra. Inte bara för mig, utan för alla. Och idag pekar man på ungar som kastar sten. Men det är ingen som berättar ungarnas historier. Det är ingen som berättar om den andra sidan. Så att media är ibland... Ja, jag tycker att det är en väldigt skev och förenklad sanning.
Mm.
I många fall.
Mm.
Men jag känner, och jag tror att vi är många på Fryshuset som känner, jag kommer aldrig ge upp på de här ungarna, även de mest hopplösa.
Mm.
Och det finns historier. Jag hade en unge en gång för många år sedan. Vi kallade honom internt för huvudvärken. När han kom till oss var han 11-12. Helt tokig unge liksom. Trippel ADHD och jag vet inte så. Men ändå liksom skön unge. Men han skapade förödelse och kaos vart han än gick. Och det var liksom extremt. Och jämt sa han så här. För det var inte jag. Det var inte jag. Men jag kommer ihåg en gång klättrade han upp på ett torn som var, vad kan det ha varit? 5-6 meter. En sån här hopptorn. Utan säkerhetslina. Jag kom gående på morgonen. Vi hade en sommarverksamhet som heter idag Lovely Days. Men då hette det Fryshusets sommararena. Och då var vi nere på Slussen. Och jag kommer gående. Klockan är 7.30. Jag kommer med en kopp kaffe. Och vem står på toppen om inte den här ungen? Utan säkerhet. Och jag liksom känner hur hjärtat flyger upp i halsgropen. Jag springer ner. Och så skriker, du kommer ner genast. Och de andra ungarna stod liksom med fasa och tittade upp och bara, Fatima, vi försökte stoppa honom. Och då skrek han där uppe, jag kommer om du lovar att inte vara arg, för det var inte jag. Ja, men kom igen. Och den här ungen fortsatte alla år på samma sätt, trots att han växte upp. Han kom till Fryshuset förra sommaren. Jag satt i kaféet. Nu är han alltså runt 30. Han kom. Livet har varit hårt mot honom, såklart. Det här var en unge som hade behövt fångas upp. Och fått mera stöd. Och någon som hade trott på honom. Även om vi fanns så räckte inte vi till. Vi är en organisation som är ett komplement till samhället. Och livet hade farit illa mot honom. Och han kom och krama mig stenhårt. Och så hade han en annan kille med sig som sa, den här, hon slog mig när jag var barn. Och så tittade den här killen på mig och sa, fast hon gjorde det med kärlek.
Ja,
ja. Ja, men hur som helst, hur ska man kunna göra fel?
Mm.
Det är en människa vi pratar om.
Mm. Varje investering är värd liksom, att
ja,
göra.
Ja.
Men ni pratar mycket om person och person för unga. Och unga är ju en övergående ålder egentligen. Och jag funderar lite kring, jag jobbar med hållbarhetsfrågan. Jag ser att vi måste alla gå runt och vara passionerade.
Mm.
Och det finns ett fokus på att unga ska vara passionerade. Men jag skulle ju vilja att vi var liksom passionerade lite mer allihopa.
Mm.
Och vilket utrymme finns det för att unga ska vara passionerade kring någonting? När man liksom tänker efter 25, då ska man sluta vara passionerad och tråkig. Alltså, borde vi inte bara blåsa in person överallt i samhället istället?
Ja. Absolut.
Är det ett nytt projekt som
vi startar?
Kan vi starta det? Men det kommer inte vara fokus på unga istället. För går det? Kan man ha så här vuxenprojektet för person?
Det får nog någon annan göra eftersom vårt fokus är unga.
Ja.
Får jag ställa en fråga till er båda två? Tar dagens samhälle unga på allvar?
Jag skulle vilja säga ja på den frågan. Ganska mycket ja. Sen så tror jag att vi alltid kan bli bättre. Men jag tycker, eller i min värld där jag har befunnit mig, så tycker jag att vi har haft en förmåga, speciellt inom Fryshuset, att lyssna på unga. Och sen har Fryshuset haft en förmåga att förmedla mycket. Idag tycker jag ändå att unga... Om samhället tvingas att lyssna på unga, för unga engagerar sig mer på ett annat sätt, speciellt inom den digitala världen.
Mm.
Man skapar grupper, man skapar aktioner, man skapar spontana rörelser.
Är det en förändring som har kommit med den digitala
världen?
Ja, jag
tycker det, som inte fanns för x antal år sedan, ja. Mm.
Mm. Ja, jag kan tänka lite också att... Att både ja och nej på ett sätt. Och det är väl egentligen att det är något sånt där... Nu pratar vi unga generellt, men om vi tittar också på den målgruppen av unga som växer upp i socioekonomiskt utsatthet eller i sammanhang där de inte har samma förutsättningar.
då kan jag känna att det är något väntläge. Alltså det ligger något väntläge och vi undrar lite vad är, vi väntar inte utan vi behöver fler aktörer för samverkan för att kunna skapa förutsättningar för de unga som idag växer upp och inte har samma livsvillkor. Mm. Och det vet ju de om att de inte har. Och vad är det som, vad gör det med en ung person där man inte har de naturliga nätverken, relationerna, man inte har liksom den där vägen in i samhället på samma sätt när man börjar känna sig som att man är utanför samhället.
Så du säger man ser det, man vet det, men man gör inget.
Mm. Det ja, men det görs ju, jag säger inte att det inte görs.
Men det görs inte mycket nog.
Nej, därför att man ofta så är det ju det är ett års budgetar för kommuner, det är projekt som startar upp, läggs ner. Alltså det finns en enorm projekttrötthet i områden som hela tiden apropå då hållbarhet, att man inte kan känna att man känner inte att det finns en hållbarhet i just den här organisationen som nu ska komma in och berätta vad de ska göra om någonting fantastiskt. Man tänker att det är ju ändå slut om 2 år. Och då försvinner det. Och det är ju det där som är så viktigt för oss apropå att vi inte lägger ner verksamhet. Att stå kvar, att finnas där fastän projekttiden är slut eller finansieringen är över eller vad det nu är må vara för någonting. Så att jag tror det där att vara flera som samverkar för att visa unga att det finns en framtid för dem. Och då måste man titta på vad är det som krävs för det. Och då är det att kunna visa på att det finns möjlighet till arbete, till sysselsättning, till passion. Till att få hitta den där liksom inre rösten som vi vet att de har och kunna uttrycka sig och ta nästa steg. Och det behöver vara fler. Så det behöver vara liksom en samlad kraft. Det tror jag kommer vara nycklarna framöver. Ingen kan göra liksom någonting själv.
Nu skulle jag tycka tog mig att jag ska sätta slutfrågan som egentligen är så här, vad är det viktigaste budskap? Men jag tycker ni har haft så mycket budskap så jag byter frågan. Okay.
Vi byter frågan.
Jag byter fråga till en så här gigantumfråga, snill och spekulerar, men det måste vara väldigt kort stil och spekulera. Det är så här, min spaning just nu det är att jag tror att den viktiga hållbarhetsfrågan, då kommer jag från klimat och kemikalier och så här, jag kan prata massa om sånt och jordanvändning. Men en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna vi står framför just nu, det är faktiskt demokrati. Mm. Det är delaktigheter i politiska systemet. Mm. Och jag säger att vi måste faktiskt nu erkänna att vårt politiska system håller på att inte fungera. Vi har inte engagerade människor i de politiska partierna längre. Det är inte superspännande att lyssna på de där talen i Almedalen, för de är liksom manuskriptlagda på ett sätt som gör att jag somnar. Alltså jag som är samhällsintresserad somnar. Varför är det så? Och jag säger att vi måste, precis som man har insett att de ekonomiska systemen funkar inte längre, så måste vi säga att demokrati i den här formen fungerar. Vi behöver något nytt. Har ni någon idé på det? Visst är det en enkel slutfråga? Har ni någon idé på den nya demokrat? Vad ska vi göra? Hur ska vi göra det här? Och ändå få det som alla kan vara med och leka. För det är det systemet måste erbjuda. Och vi har förtroende för de här som är våra valda. Enkel liten tuggfråga. Vad säger ni?
Starta ett nytt parti.
Ett helt nytt parti. Men är det, blir inte det samma sak då? Same of the old ones.
Det beror på om du tänker starta dig och ställa dig i follan. Tillsammans.
Nya follor, helt nya follor.
Ja, eller jag tror att så här, det är ju liksom en del i det hela. Det startar säkert nya partier precis när vi står här och pratar. Men jag tror utifrån det du beskriver att unga inte känner sig delaktiga.
Och jag känner mig inte delaktig heller. Det är ju som problem. Ingen känner sig delaktig utom de som sitter här.
Nej, och vad är det vi sänder till de unga om vi inte känner oss delaktiga?
Absolut, precis.
Och på vilket sätt ska vi då kunna inspirera dem att känna
precis.
Sig delaktiga?
Ja.
Så jag tror att det kommer ju vara vårt viktiga att faktiskt anstränga oss för att inkludera de unga som vi behöver i våra olika processer. Men framför allt vad det gäller ungas delaktighet för att kunna känna att jag kan påverka min livssituation. Jag kan påverka, jag kan göra val för mig själv och för en bättre framtid. Och om man inte känner det, vad spelar det då för roll om jag ska gå och rösta eller inte? Och det är där vi måste börja. Hur ska vi få unga att känna sig delaktiga?
Och egentligen sa du, hur ska du få mig att känna mig delaktig så att jag kan få unga att känna mig delaktig?
Det var ju
det du sa. Gå i loopen, våga påverka och engagera dig i så fall. Den enkla slutfrågan, du får logga ut med en av de stora. Kort svar, går det?
Jag tycker det här blir ju ett väldigt personligt svar. Jag tror att i min värld och utifrån mina erfarenheter så har det aldrig varit så illa som det är nu. Och jag har
påverkats av något så enormt i mitt arbete av hur vi driver politik i det här landet, att det nästan gör ont i mig, alltså i själen. Enda anledningen till att jag röstar idag är för att jag inte vill att SD ska få mer makt. Annars har jag förlorat förtroendet.
Mm.
Och där jag rör mig bland människor och unga och icke-unga människor, så pratar man mycket om, eller vi pratar mycket om, någon måste göra något för att det här går inte. Så att det är en stress över det som pågår politiskt idag. Det är en förtvivlan.
Mm.
Och människor är arga och rädda.
Mm.
Och jag har jobbat med det här och träffat politiker i så jäkla många år. Ursäkta min svenska, men det, jag har svårt att ha hoppet till politiker. Jag har mer hopp till det svenska folket och gemene man. Därför att det, där någonstans känns det som att människor vet vad som är rätt och fel. Oftast så. Tack.
Underbart. Jag delar din rätt.
Vi tar det som slutord idag. Och tackar jättemycket Anja och Fatima för att ni kom hit idag.
Tack.
Och ni som sitter här och lyssnar, om ni känner omotståndlig lust att lyssna på det igen, så kommer det ligga ute som podd ikväll också. Vi kommer vara tillbaks här imorgon klockan 14, och då blir det en trendspaning inför valet 2018.
Och då ska vi tala politik.
Jaha. Precis.
Eller något.
Vi får se. Eller, ja, och det kommer vara med Åsa, och jag själv kommer med, och Mikael Sahl från Aktuell Hållbarhet, och en hemlig gäst har vi utlovat också.
Så nu måste vi se ut och leta efter en ung. Ja, ja, vi lärt oss.
Precis.
Ja,
bra.
Ja. Tack för att ni kom.
Tack. Superbra.
Tack. Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.